Så om ni har era biblar med er så får ni gärna slå upp till första Korintierbrevet kapitel 2. Så ska vi fortsätta med vår serie över första Korintierbrevet. Vi ska läsa verserna 6-16 idag. Jag ska inte predika alla dessa verser, men vi läser igenom dem och så går vi igenom några av dem. Verserna 6-16 i andra kapitlet av första Korintierbrevet. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna. En vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utan Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Amen. Så, hittills har vi då gått igenom det som den här delen av första Korintierbrevet handlar om. Det en jämförelse mellan världslig vishet och Guds vishet. En jämförelse som visar hur tafatt, hur låg, hur mycket lägre världslig vishet, mänsklig vishet är i jämförelse med Guds vishet. Hur lite det går att förtrösta på den. Hur opålitlig den är. Hur förgänglig den är. Och det är det som är Paulus tema här i dessa verser. I kapitel 1, i kapitel 2 och ännu in i kapitel 3. Så Guds vishet och Guds kraft är ju då det som är evangeliet om Kristus Jesus. Korset, korsfästelsen, det som då världen uppfattar som dåraktigt, som någonting svagt. Som vi minns redan från då vi började med att se på just detta, denna överläggning av mänsklig vishet och Guds vishet, så uppfattar världen det som någonting korkat. Hur kan Gud bli korsfäst? Ni kommer ihåg Alexamanos tillber sin Gud, så var det just det att det var en graffiti på en man som var korsfäst och hade ett huvud av en åsna. Så korkat uppfattar världen det att Kristus har blivit korsfäst. Men världen istället söker då en vishet och en kunskap som den kan uppnå av egen förmåga. Någonting som det kan göra i sitt eget kött. Någonting som upphäver människan, som gör henne stor, som gör henne till Gud. Och detta står då i stark kontrast till förstås Guds vishet som gör Gud till Gud, som visar att Gud är den som utför allt, som visar att Gud är den som frälser genom det som uppfattas som dåraktigt. Så jag har nu då under de predikningar vi har haft hittills fått denna ära att förklara Guds vishet, att förklara mänsklig vishet och hur den står i kontrast med Guds vishet. Men vi är inte riktigt färdiga med detta tema än. Vi ska fortsätta idag och under de följande gångerna. Men det är viktigt att vi går igenom detta noggrant, att vi går igenom detta långsamt. går igenom bara ibland någon enstaka vers för att förstå Paulus argument, för att förstå hur viktigt det är att inse vad Guds vishet är, vad mänsklig vishet är och hur det påverkar hela resten av brevet. Hur vi inte kan gå till de senare kapitlen, det som handlar om många kontroversiella ämnen som delar människor idag, uppfattningen dem, att vi inte kan genast hoppa till dessa kapitlen och dessa verser som talar om andens gåvor eller om kvinnan ska bära någonting på sitt huvud i församlingen. Väldigt olika uppfattningar om dessa verser. Vi måste börja här. Vi måste börja från början och förstå Paulus argument från början till slut. För missar vi denna del så missförstår vi mycket sannolikt också det senare kapitlen. Så, detta är nu då andra halvan eller andra två tredjedel, man kan kalla det för det, av kapitel 2. Här i vers 16, 6 till 16, som handlar om en jämförelse eller ett konstaterande vad Guds vishet är. Inte bara innehållet i det som vi har sett, vad det är Kristus och honom som korset, utan på vilket sätt Guds vishet kan kännas igen, vad kännetecknar Guds vishet och vad är källan till Guds vishet, hur kan vi förstå den, hur kan vi inse den, hur kan den komma till oss. Det kommer att vara fokuset här i dessa verser 6-16. Så idag så ska vi gå igenom då fyra verser, vers 6-9, placera in dem i dess rätta sammanhang, som då alltså är denna överläggning av mänsklig vishet och Guds vishet. Så låt oss då igen läsa vers 6-9 så vi har den färskt i minne. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna, en vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade det känt den skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Men som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berättat dem som älskar honom. Jag tror när vi läser dessa verser här att vi alla märker ett visst ord som Paulus åter och åter använder. Ett ord som är så viktigt att det är nästan omöjligt att missförstå eller att inte märka vilket ord det är. Och det är förstås ordet vishet. Vishet är någonting som Paulus vill att vi ska förstå. Både kapitel 1 och kapitel 2 har Paulus många gånger talat om ordet vishet. Vishet, mänsklig vishet, Guds vishet. Och som vi har tidigare konstaterat så levde Korinterna en kultur, ett samhälle som långt var ett samhälle som drevs av en större längtan efter vishet, av en strävan efter större vishet, en visdomskult om du så vill. Det visar människorna, sofisterna, det som gick omkring och lärde andra människor och gav dem del av sin vishet, var det människor som sågs upp till. Det människor som var det höga i det samhället. Så därför är det inte svårt att förstå att en nyomvänd kristen här i Korint, en som levde i detta samhälle, inte var orienterad enligt vår kristna världssyn, utan enligt en världssyn som dessa grekiska filosofer undervisade om. En världssyn som inte var baserad på vad Bibeln sade, utan på vad dessa hedniska grekiska filosofer sade. Så det är troligt att många av dem som kommit till tro då i Korint under Paulus undervisning där och senare var sådana som blivit undervisade av dessa sofister, av dessa filosofer, dessa kringvandrande lärare, och att de hade fått en sådan världssyn som de undervisade om. Det fanns förvisso en judisk synagoga i Korint, om detta har vi läst i apostlagärningarna. Och det fanns förstås också judar i Korint. Så att det var inte en stad som var helt onådd av Guds ord. Med stor sannolikhet hade det vissa av Gamla testamentets skrifter, profeterna, arkelagen, knappast alla skrifter, men åtminstone en stor del av dem. Så det fanns vissa som hade hört Guds ord. Det fanns vissa som hade fått en biblisk undervisning. Men dessa var med mycket stor sannolikhet i minoritet i Korint och i församlingen i Korint. Så bristen på biblisk kunskap och vishet är med stor sannolikhet stor bland dessa korinter. Vi bör komma ihåg det när vi läser dessa verser. Så därför spenderar Paulus en stor tid och han sätter mycket vikt på att korrigera uppfattningen om just vishet bland korintierna. Han inser att det inte har en grund som är baserad på Bibeln, på vad profeterna, på vad Mose har sagt, utan på vad filosoferna har sagt. Mycket på liknande sätt har vi idag många människor som har en världsuppfattning som är baserad på vad de har hört på internet, på vad de har hört, vad vetenskapsmän har sagt, vad andra förståsigpåare har sagt, och inte har en grund och en världssyn som är baserad på vad Bibeln säger. Att vi, då vi många gånger träffar människor som säger sig vara kristna, så inser vi mycket snabbt att det inte alls har en grund som är biblisk. På samma sätt var det antagligen också för Paulus då han kom till Korint. På många andra ställen förstås där det inte fanns speciellt bred biblisk kunskap från förr. Så detta var förstås då ett av de problem som fanns i församlingen. Att undervisa, att ge en biblisk definition på visheten, på vad gudomlig kunskap är, på vad vishet från ovan är, vad det innebär att vara vis i Guds ögon. Så med det sagt så ska vi då se lite närmare här på dessa verser, vad Paulus säger här till korintierna. Så till att börja med så ska vi se vad verserna och vad det här stycket inte säger. Vad det inte försöker förmedla. Börja med det negativa. Det att Guds vishet är inte en högre kunskap som bara vissa andliga människor kan nå till. Bara de som är andligt i hög rang. Sådana människor som är ständigt andliga, sådana människor som är väldigt lite kötsliga, som har en självspekning som sin dagliga rutin, som slår sig själva för att inte känna någon glädje med sin kropp kanske, som ser allt det kötsliga som synd. Det är inte en sådan vishet eller en sådan kunskap som det talas om här. Istället så, eller innan vi går in på vad det handlar om, så ska vi kolla på dessa verser och se att Paulus här använder ett ord som de många tolkar som att Paulus talar om två uppdelningar här bland kristna människor. Att vissa är av en lägre rang och vissa av en högre rang. Att vissa förstår Guds vishet, det är i en hög rang som Paulus, alla apostlar, alla profeter, alla sådana andligt visa människor. Och så finns det kristna som är bara kötsliga och inte förstår Guds vishet. Och det är förstås det här ordet barn som han använder här då i vers 6. Och det får då vissa att tolka det som att Paulus delar upp kristna i olika grupper. Och det är också vad gnosticismen hävdar. Att det finns en högre kunskap, en högre vishet som bara vissa kan nå till. Ordet gnosis betyder kunskap på grekiska, därifrån får det sitt namn. Men en sådan tolkning går då rakt emot det som Paulus försöker förmedla här i dessa verser, i detta kapitel, i detta stycke. Det går emot hans teologi, det går emot hans undervisning, det går emot flödet genom texten. För att repetera, att visa att världens vishet är lägre. Det vill säga all vishet som människorna kommer fram till genom egen förmåga, är lägre än Guds vishet, som uppfattas som dåraktig av världen. Och det som då igen får många att tro att det är det som Paulus talar om, att det är en uppdelning här av det kristna i låga och höga, i lite mer dåraktiga och lite visare andliga människor, är det här ordet barn. Ordet vuxna, förlåt, det är inte ordet barn, utan ordet vuxna, som även då kan översättas mogna eller fullkomliga här i vers 6. Men det vill då Paulus visa igen, att det skulle finnas olika grader av kristna människor, olika grader av andlig vishet. Men ordet vuxen här är inte ett tecken på att det finns olika grader av andlig vishet bland de kristna. Det skulle då igen gå emot hela evangeliet, som ju är att Guds vishet predikas för det svaga, för det dåraktiga, för det som inte uppfattas som visa. Att förstå denna användning av ordet vuxen, som Paulus använder då här, inte barn som jag sa tidigare, utan vuxen. Ordet vuxen, så ska vi kort kolla på kapitel 3, början av kapitel 3, så ni kan vända dit. En kort stund ska vi se hur Paulus använder motsatsen där. För där står: bröder, själv kunde jag inte tala till er som andliga människor, utan bara som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Alltså Paulus visar här att motsatsen, spädbarn i Kristus, troende människor som de är kötsliga, till motsats från att vara andliga, vilket då betyder att de inte lever ut det liv som de har med den heliga ande. Till alla kristna har tagit emot den heliga ande. Alla kristna har vid sin omvändelse fått del av Guds ande. Men som då Paulus visar här, vissa lever som om de inte hade anden, som att de är kötsliga, som att de fortfarande är kvar i det gamla livet. Att de lever efter sina gamla begär, efter sin gamla natur. Det är ordet kötsliga. Istället för att vara andliga, som är egentligen en lite dålig översättning. Eftersom ordet syftar på den heliga ande. Det syftar inte på människan i sig själv, utan det syftar på den heliga ande. Det syftar på människor som har anden, som lever ut det faktum att de har anden. Och därför finns det då vuxna och spädbarn i Kristus. Spädbarn, som då Paulus talar om här i kapitel 3, beroende av den andliga mjölken, som behöver bli undervisade om dessa grunder i den kristna läran, i den kristna teologin, om och om igen, som då spädbarn behöver. De behöver få mjölk. De klarar inte av att få att få kött. Vi klarar inte av att få en vidare kunskap. Och korintierna upplevde sig själva förstås som andligt visa, som att det hade blivit av en högre rang kanske. För det hade många tecken, många kraftgärningar i sin församling. De ville visa att genom att den heliga ande är så närvarande med dem, så måste det ju det vara andligt visa. Och därför blir det frustrerande på Paulus då han fortsätter att ge den andliga mjölken. Fast föda fick ni inte, för den tålde ni inte än, och det gör ni inte nu heller, skriver Paulus där i vers 2 kapitel 3. Eftersom ni är kötsliga. Visst, ni lever fortfarande som om ni inte hade anden. Istället är ni uppblåsta. Så det är att vara spädbarn i det andliga, är att man lever som om man inte hade anden. Och att vara vuxen är att man lever i det faktum att vi har anden i oss. Och har nya syften, ett nytt mål med våra liv. Detta är förstås något vi kommer att återkomma till senare, då vi kommer till kapitel 3. Men det är viktigt att förstå ordet vuxen här i kapitel 2. Och vad Paulus menar med det, så vi inte redan från början missförstår Paulus poäng med det. Så med det sagt då, vad menar då Paulus här med ordet vishet som förekommer så många gånger i dessa verser. Själva innehållet i denna vishet är ju någonting som vi konstaterat tidigare. Någonting som inte Paulus nu i detta stycke förklarar närmare. Vi har insett att det är Kristus Jesus som är Guds vishet. Att det är hans korsfästelse som är Guds vishet. Som övergår världens förstånd. Som de tror är dåraktigt. Det är inte då igen någon dold vishet som bara superandliga människor kan blicka in i. Utan någonting som faktiskt ges åt dåraktiga, svaga människor. Detta är Guds vishet. Men nej, vi ska istället då se närmare på det som faktiskt Paulus talar om här i dessa verser. Inte innehållet i visheten, utan hur vi kan känna igen Guds vishet. Vad som kännetecknar den. Vad är dess karaktär? Och sen kommer vi senare att komma fram till källan för Guds vishet. På vilket sätt den kommer till oss, hur den delges oss, hur den uppenbaras för oss. Men vi ska börja idag med att se på karaktären eller kännetecknen för Guds vishet i dessa verser. Så för det första så är den, det vill säga Guds vishet, en vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare. Vers 6. Det här betyder då att visheten som kommer från Gud inte har världsliga drag. Den här är inte av en mänsklig natur. Inte heller är den sådan som världen kan ta emot. Den är så främmande för världen att den är irrelevant för den. Den är utomjordisk, om vi vill använda ett sådant ord. Den hör inte till den här världen. Den hör inte hemma. Eller det är så de uppfattar den. Den inte hör hemma här. Den är obekant, främmande för dem. Och orden den här världens härskare är något som då vi ännu bör förstå av sammanhanget snarare än att vi snabbt drar våra egna slutsatser från vad det ska betyda. Vissa menar att det är en referens till ondskans andemakter som då i Efesierbrevet kapitel 6 vers 2, men eller att det är en hänvisning till den här världens furste, eller vill säga djävulen. Men det är ändå någonting som inte alls passar in i sammanhanget, som inte alls passar in i Paulus argumentation här, som inte alls handlar om andliga makter och inte alls handlar om djävulen eller Satan. Utan snarare så är denna referens då dessa ord en referens till världslig vishet. Så att det som härskar i den här världen, det är som representanter för världen. Det är det som representerar Guds vishet. Världens härskare är skyltfönstret eller vad du vill kalla det. Representanter för Guds vishet. I förra kapitlet och vers 26 så talade Paulus om att inte många korintierna var visa. Inte många var förnema. Inte många var mäktiga. Som då är motsatsen till världslig vishet. Mäktiga, förnema, visa människor. För att visa att det som Gud utväljer är just motsatsen till det som världen väljer. Det som representerar världen, visheten, makten, förnema människor. Så den vishet som är från Gud är något som är främmande för det härskande i världen. Deras vishet, världslig vishet, representerar, förkastar den visheten som någonting dåraktigt. Någonting ovärdigt. Men att det är tydligt att Gud har gjort sin vishet till en dom för den här världen. Ser vi av de sista orden i den här versen. Som går mot sin undergång. Det vill säga att såväl världen som deras härskare och visheten. Den världsliga visheten är i en process där det går mot sin undergång. Det kan inte bestå. Det var den första punkten. För det andra så är den Guds vishet, alltså Guds hemliga och fördolda vishet. Första halvan av vers 7. Och här är det då viktigt att inse att visheten från ovan, Guds vishet, är hemlig och fördold. Hemlig och fördold. Det betyder alltså att vissa inte hittar den. Att vissa inte förstår den. Så är förstås fallet med den här världen och den här världens härskare som går mot sin undergång, som vi såg i förra versen. Och detta visar att Guds vishet inte är något man kan komma åt genom sin egen förmåga. Det behöver betonas om och om igen. Du kommer inte åt Guds vishet genom mänsklig vishet, genom din egen förmåga. Du kan inte resonera dig fram till Guds vishet. Det måste uppenbaras för oss människor för att vi ska kunna ta emot den och förstå den. Ordet som är då översatt hemliga i Svenska folkbibeln är egentligen ett substantiv i grekiskan, mysterion, som betyder mysterium förstås, eller hemlighet. Det är därifrån, ja, det är därifrån vi har ordet mysterium, det sa jag redan. Termen syftar i andra Paulus brev på den plan som Gud har uppenbarat i dessa sista tider. Att hedningarna har del i samma löfte, i samma frälsning, i samma kropp, i samma familj som judarna. Att Gud har inkluderat alla dessa hedningar i sin plan, i sin frälsning genom, av nåd alena, genom tro alena. Denna hemlighet har blivit uppenbarad i Kristus Jesus, som är Guds vishet, som är Guds styrka. Och att den endast har gjorts uppenbar för vissa är den del av den Guds plan som han har uppenbarat i Kristus genom sin helige andes undervisning. Så är Guds vishet någonting som fortsättningsvis är dolt, är hemligt, mystiskt, ett mysterium för den här världen och den här världens härskare, för den här världens vishet, den här världens visa, förnema och mäktiga. Och den uppenbaras inte förrän vi kommer till Kristus Jesus. Den är alltså ett tecken igen på Guds suveränitet. Eftersom det är Gud själv som väljer vem han ger den till. Det är Gud som drar människorna till Jesus. Ingen kommer till Jesus genom egen förmåga, utan Gud drar dem till Jesus och uppenbarar i honom sin vishet. Och detta ska vi då se lite mer i nästa punkt. För det tredje är Guds vishet, den vishet som Gud från evighet bestämt ska bli till härlighet för oss. Andra halvan av vers 7. Den visar att med all tydlighet att det är Gud som bestämt detta. Detta är inte baserat på slumpen. Detta är inte baserat på någonting som händer i tiden. På ingenting skapat. Det är ett beslut som han har gjort före det fanns tid. Före det fanns någonting skapat. Han har bestämt det från evigheten. Eller ordagrant som det står här. Före tiderna. Säger jag. Före Gud skapade tiden. Så jag repeterar. Detta beslut är inte baserat på någonting som sker i tiden. Som vissa av våra kristna bröder och systrar vill hävda. Nej. Varken här eller i någon annan del av Bibeln är Guds beslut ett resultat av det som sker i tiden. Av någonting skapat. Någonting vi gjort, sagt, tänkt. Vi är och förblir en del av det skapade. Och skaparen är inte beroende av sin skapelse då han fattar sina visa beslut. Samtidigt vet vi att denna del av denna del av vers 7, att Gud har bestämt detta för ett visst syfte, att det finns en anledning till det, det som det står här, nämligen att det ska, den visheten ska bli till härlighet för oss, det vill säga för oss troende, för oss som är i Kristus Jesus. Detta är något som gäller alla de som tror. Paulus inkluderar sig själv, han byter pronomen här till oss. Det gäller oss, också oss apostlar. Hur höga vi än må verka vara. Inte jag, men Paulus säger det. Hur höga vi än må verka vara, så även vi är inkluderade här. Vi är inte högre än någon annan kristen människa, utan vi är på samma nivå som er. Oss, det gäller oss. Han inkluderar sig själv. Han sätter sig själv i samma position som dessa korintier. Hur kötsliga den må vara, hur spädbarn i Kristus den må vara, så är det på i samma läge som Paulus och alla apostlarna. Och här finns en samtidigt då en koppling till slutet av vers 8. Där det står då om vår Herre Jesus, att han kallas för härlighetens Herre. Härlighetens Herre. Och med det ser vi att vi är förutbestämda till samma härlighet som Jesus har. Tillsammans med Fadern, tillsammans med Anden. Den härlighet han har i gemenskapen med hela den treeniga Guden. Att vi ska få ta del av samma härlighet. Den gudomliga härligheten. Att vi, precis som han har fått en härlighetskropp, en dag ska få en härlighetskropp precis som honom. Och sen för det fjärde, är Guds vishet den vishet som ingen av den här världens härskare har känt. Vers 8. Och här återkommer uttrycket världens härskare igen. Det vill säga, det var en representation av världens vishet. Guds vishet har förblivit okänd för dem. Detta har vi redan konstaterat i dessa verser som vi gått igenom. Så varför tar då Paulus upp detta på nytt? Varför repeterar han, eller varför upprepar han sig själv här? Jo, två anledningar. För att visa att uppdelningen av människor är endast i två grupper. Det som tror och det som inte tror. Finns det inte en tredje grupp som är neutral? Som är neutral till Gud, till Guds vishet. Det finns inte en uppdelning bland kristna så att vissa är högt i rang och vissa är lågt i rang. Vissa är superandliga och vissa är bara kötsliga. Utan det finns två grupper, det troende och det icke-troende. Guds heliga och Guds fördömda. Och dessutom upprepar sig den andra anledningen. Dessutom upprepar sig Paulus för att visa att den här världens vishet i sin okunskap spelar en roll i historien. Att det har en betydelse, att det fortsättningsvis är i okunskap om Guds vishet. Att det fortsättningsvis är fördolt för den. Det finns ett syfte med detta. Att Gud har en anledning till detta. Och detta syns då inte minst i korsfästelsen. Denna handling som utfördes av onda människor som hade förkastat Guds utvalda Messias, Kristus Jesus. Människor som ville få honom korsfäst och som också fick det, som dödade honom på ett kors. Det var en handling utförd av sådana människor som påstod sig vara nära Gud och göra Guds vilja. Sådana människor som satt i judarnas stora råd, översteprästerna, skriftlärda och förstås också den romerske guvernören i Palestina. Denna handling, denna korsfästelse var och är en ohygglig handling. En stor synd. Eftersom det var ett ofattbart brott mot den enda syndfria människan som någonsin vandrat på denna jord. Men samtidigt som detta onda hände, samtidigt som vår härlighetsherre blev korsfäst, dödad som en förbrytare, så utfördes det på order av Gud. Det var Guds plan. Det var Guds vilja. Det var han som hade förutbestämt innan någonting fanns till. Innan judarnas stora råd eller guvernören den romerska guvernören i Palestina hade fattat något beslut. Så hade Gud bestämt detta. Det var Herrens vilja, säger profeten Jesaja, att slå honom och låta honom lida. Det är Guds suveräna handling. Där han använde korset. Han använde detta ofattbart onda. Och vänder det till att vara något som paradoxalt nog leder till frälsning och försoning för alla Guds utvalda. Så korsfästelsen av vår välsignade Herre, alltså den vishet som han dolde för den här världens härskare, för den här världens visa, för att uppfylla sina syften. Och detta gjorde han för att göra människors vishet till dårskap. För att öppet triumfera över mänsklig vishet och mänsklig kunskap, mänsklig makt. Paulus sa det, jag har makt att frige dig. Men Jesus svarade, du skulle inte ha den makten om inte den hade blivit givit dig från ovan. Men Gud triumferar över alla dessa mäktiga människor och visa människor. Då han använder dem för att uppfylla sina syften. Och han gjorde det också. I samband med det så hindrade han världen från att förstå det. Som det står här i sista delen av versen. Hade det känt den skulle det inte ha korsfäst härlighetens Herre. Men så överlägsen är Gud. Så mycket triumferar han över världen. Att han även fördolde detta för den. Så att det inte ens kunde hindra detta från att utföras. Och så sista versen för idag, vers 9. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört, och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Denna vers är då Paulus bevis från skriften, att det han säger är sant, att det han säger är Guds ord. Det är inte helt lätt att här fastställa exakt vad Paulus citerar i Gamla testamentet. Närmast kommer då Jesaja 64, vers 4. Det finns även eventuella referenser till Saltaren 31:20, Jesaja 52:15 eller Jesaja 65:17. Och då i synnerhet om man noterar att ordet hjärta är i Septuaginta, det som i de hebreiska texterna är tanke eller sinne. Men oberoende vilka verser som Paulus citerar så kan man se från andra texter att denna citering av Gamla testamentet förekommer. Den förekommer i en text som kallas för Jesajas himmelsfärd. Som då är en intertestamental text, en text som skrevs mellan testamenterna. Mellan gamla och nya, den perioden då, som falskt har tillskrivits profeten Jesaja. Det är alltså en så kallad pseudepigraf. Det är ett nytt ord att lära er. Pseudepigraf är alltså en intertestamental text som falskt har tillskrivits någon annan. Och den här versen Eller det här visar att den citeras även i andra texter, att Paulus antagligen inte fritt formulerar från minnet det han har läst i skrifterna, utan att det faktiskt är någonting som användes av judiska skriftlärda, av lärare på den tiden. Att det var någonting som var etablerat att använda. Att ta olika delar av Gamla testamentet och foga samman det till ett till en text som inte nödvändigtvis finns ordagrant i Gamla testamentet. Och Paulus bevis är alltså följande. För det första visar skriften att syndiga människor i den här världen inte förstår vad Gud uppnått i Kristus. Alltså Guds väg, hans viser, är inte fattbar för det mänskliga sinnet. Det ser vi här i första halvan då av den här citeringen från Gamla testamentet. Vad ögat inte sett, vad örat inte hört, vad hjärtat inte har fattat eller anat, som det står här. Dessa är då anspelningar på det mänskliga sinnena, öga att se, öra att höra och hjärtat, eller som då en symbol för det innersta i människan, att kunna fatta, mänsklig förmåga. Det är något som visar att människan inte kan se, höra eller ana. Det bevisar då Paulus argument i verserna 6 och 8. Och för det andra så visar skriften att det som människan är ovetande om är frälsningen som Gud har berett för dem som älskar honom. För från evighet har Gud bestämt att hans vishet, Kristus och honom som korsfäst, skall bli till härlighet för oss. Alltså, det är fördolt för världen men uppenbarat för Guds heliga. Och detta bevisar då Paulus argument i vers 7. Så, detta är Paulus karakterisering av Guds vishet. Vad som kännetecknar den, hur vi kan känna igen den. Och det är mycket tydligt här att den inte är tillgänglig för världen som går mot sin undergång. Den är fördold för dem, den är hemlighet för dem. Och detta är en del av den Guds dom över världen, där han öppet visar sin makt, triumferar över den. Han använder människan själv, människans synd, människans upproriska natur för att uppfylla sina syften. Framförallt i korsfästelsen. Och detta tal om att Gud öppet triumferar över världen, att han visar sin makt, att han använder människor på detta sätt, är för många ett hårt tal. För många är det svårt eller omöjligt att acceptera. Hur kan Gud vara så grym, tänker det? Hur kan han missbruka sin egenskapelse så? Och med dessa tankar så avfärdar det Bibelns Gud och detta tal som att någonting som inte passar in i deras gudabild. Men är det så? Vilken del av denna presentation av Guds vishet har inte varit trogen skriften? Vilken del har gått ut över det som Bibeln säger? Har jag inte idag med er läst Bibelns texter? Vi har tillsammans sett vad Bibeln säger. Vi har inte gått till någon annan vis människa. Vi har inte gått till någon profet som skrivit något som inte hör till Bibeln. Vi har inte gått till någon teolog någonstans. Vi har inte gått till någon av reformationens många visa män, vad de har sagt. Vi har hållit oss till Bibeln. Vi har hållit oss till det som Gud har uppenbarat. Vilken del av det var snedvridet? Vilken del var förvrängt? Vilken del var oärlig? Är det inte tvärtom så att Gud är skapare och härskare och han gör som han vill? Det han har uppenbarat är hans ord. Det är hans vishet. Och att det är din förståelse av Gud som behöver förändras. Har inte han all rätt över sin skapelse att göra med den som han vill, att forma vissa människor till att bli kär för härlighet och vissa till att bli kär för vrede? Talar inte Bibeln om att Gud har den rätten över sin skapelse att göra så som uppfyller hans syften? Att förhärda människors hjärtan som farao i det antika Egypten, för att döma det egyptiska folket och leda ut Israel ur Egyptens land. Var det fel av Gud att förhärda faraos hjärta? Är det inte människan som i sin upproriskhet och i sin synd och sitt förakt som fick början i Edens lustgård som är den som bör vara tyst och underordna sig Gud, sin skapare? Finns det en enda skapad människa som kan gå till rätta med Gud, som kan visa det här är fel, det här är dumt? Finns det någon sådan människa? Vem vill träda fram och säga Gud, du har fel? Nej. Om du är en av dessa då som fortfarande befinner dig i uppror med Gud, som menar att Gud har fel, Gud är ond, då är du verkligen hans fiende. Även om du inte tänker dig vara det. Även om du har en sådan uppfattning om Gud som passar din världssyn, som gör dig till vän med Gud. Han är din kompis. Han talar med dig. Han vill vara där för dig. Han förstår dina känslor. Nej, vänd om från din onda väg. Detta är en falsk gud som du har bildat i ditt eget sinne. I din hjärna har du bildat dig en gud som passar dig och som är formad efter dig. Som är formad efter människan. Efter människans upproriskhet. Men nu har du idag fått detta ord förkunnat för dig. Du har hört den evige, levande, mäktige guden tala till dig. Har han inte visat dig mer nåd än vad du någonsin kan kräva? Kan du kräva hans nåd? Kan du kräva hans godhet? Han har låtit dig få ta del av en sådan ofattbar nåd och godhet som att höra hans ord, som i vissa tider bland vissa människor aldrig blev uppenbarat. Är inte din synd så mycket större än deras, eftersom du, trots att du har hört detta, fortsätter i din synd? Men om detta ord nu skär dig i hjärtat, om det punkterar din mänskliga stolthet, din mänskliga vishet, om det visar att du är en dåre inför Gud, så förmanar dig nu denna dag, ta vara på det. Ropa till Gud. Kom till honom. Kom till den Gud som har uppenbarat detta för dig. För det är det som detta ord handlar om. Att den, för den människa som Gud uppenbarar sin vishet, han är en del av Guds heliga. Han är en del av det som får ta emot Guds vishet. Som inte är en del av denna världens vishet som går mot sin undergång. Så ropa till honom. Förtrösta på honom. Kom till korset och håll fast vid det. Vid detta kors som verkar dåraktigt för världen, men som är Guds vishet och Guds kraft. Om du där ser din egen skuld och din skam inför den förhärligade Jesus, tillslut inte ditt hjärta. Lägg ner det inför honom. Bekänn att du är en syndare och ropa till honom. Löftet i skriften är att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. så åkallar han redan idag, redan nu, redan denna stund. Han kallar dig, han vill omvända dig. Du bör överge den syndiga natur som du tidigare levde i. Det finns verkligen försoning i honom, i Kristus Jesus. Denna härlighetens Herre. Som blev framställd som ett perfekt syndoffer för alla Guds utvald. Men du kanske tänker att du inte är en av Guds utvald. Du vet ju ingenting om Bibeln eller om Gud eller om andlighet. Men Jesus kom inte för att frälsa det rättfärdiga utan syndare. Sådana som vet att det ingenting är inför Gud. Sådana som vet att det inte kan göra någonting. Att det inte har någonting i sig själva som räcker till inför Gud. Det är sådana människor som Gud kallar. Också du, också dig. Jesus kom för att finna och frälsa det som var förlorat. Om du är en av dessa förlorade får, så vänd om till din herde som kallar dig denna dag. Som kan ge dig Guds vishet. Och som kan rädda dig från Guds rättfärdiga vrede. Så omfamna honom och hans kors. Vänd dig bort från din onda väg. Tro att han är Guds utlovade lam som tar bort världens synd. Tro att Gud finns. Tro evangelium. Det evangelium som finns i skriften. Inte det evangelium som du tror finns genom din förmåga. Utan det evangelium som skriften uppenbarar. Om du tror detta, då är löftet att du ska bli frälst och ha liv. Håll fast vid detta. Låt oss be. Kära himmelske far, vi prisar dig för att du har gett oss del av det som är din vishet. Denna vishet som går långt utöver världens vishet och världens kraft. Åh, Fader, vi prisar ditt heliga namn att du har uppenbarat det för oss i Kristus Jesus. Att du har gjort oss delaktiga i den. Att vi har fått ta del av den och se in i denna vishet. Att vi som ingenting är inför människor, vi som ingenting är inför världen, det har du utvalt, Gud. Åh, Fader, vi som vet att vi är syndare inför dig. Vi som vet att vi ingenting kan göra. Åh, Herre, hos oss har du funnit glädje. Inte på grund av att det finns någonting gott i oss. Inte för att vi visade känslor då vi omvände oss. Inte för att vi talade många rätta ord. Nej, Fader, för att du fann ett förkrossat och brustet hjärta i oss. Som visste att vi är förlorade. Men att Kristus Jesus är vår Herre. Åh, Fader, kan vi prisa dig för att vi har fått ta del av denna vishet. Denna godhet. Åh, Herre, vi prisar dig. Och nu, denna stund, vi lyfter vi upp dessa som inte vill tro. Dessa som håller fast vid mänsklig vishet och mänsklig kunskap. Denna vishet och kunskap som går mot sin undergång. Åh, Fader, vi vet, vi känner många som är fast i denna världen, som är fast i detta strävande efter mänsklig vishet. Åh, Fader, du kan frälsa dem. Du kan vända deras ögon, deras blickar bort från denna världsliga vishet. Du kan uppenbara för dem detta ord och visa dem vem du är, vem Kristus är. Frälsa dem i deras synd. Där det är just nu. Fader, frälsa dem. Vi som ett utvalt, heligt, prästerligt släkte ber för dessa människor. Vi lyfter upp dem. Fader, vi ber för dem. Åh, Herre, fräls. Finns det inte hos oss alla, i våra egna familjer, sådana som inte vill tro. Fader, om vi så skulle se ut, så skulle vi ge dem av vår frälsning så att de skulle komma till insikt om sin synd, om Herren Jesus Kristus. Oh, fader. Precis som Paulus ville ge av sig själv för att frälsa sina bröder, sina judiska bröder. Åh, Herre, så vill vi ge av oss själv för att frälsa våra bröder och systrar. Här i detta land eller var de än bor, fader. Åh, Herre, fräls dem. Öppna upp deras ögon. Må det inte bli en del av den dom som denna världen går emot. Åh, Herre. Må deras ondska inte bli en del av dina syften, utan må istället din nåd bli en del av deras eviga liv. Åh, Herre. Vänd om. Låt dem vända om från sin syndiga väg. Om de nu har hört detta ord, och om de vänder till dig, Fader, förvisa dem inte. Ta emot dem i Kristus Jesus. För hans skull. Samla en brud åt Kristus och förhärliga ditt heliga namn på detta sätt. Fader, vi ber detta för din ära, för Herren Jesu Kristi äras skull. Amen. Amen.